Välkomna till Älsklingsboken, vår podd som vi spelar in här i Möbelånga i en friggebord. Och idag är det väldigt kallt för vi har inte satt på elektricitet, eller vi och vid. Men Margareta som inte har satt på någon elektricitet ska spara strömmen, det är så dyrt nu.
Ja, jag hoppades att det skulle hinna bli lite varmare faktiskt, tills vi satt oss här. Men nästa gång. Ja, vi kan inte sitta här och hacka tänder och så. Men det går bra med en varm tröja.
Ja, det går bra. Ja. Och sen är det så här att vi har valt de två böckerna som vi har läst nu. Det är dels Nu seglar Adonia, en roman av Margit Friberg. Vi hade ju Klockargården tidigare. Och nu är det en bok som är med fokus på öländsk seglats och med ett vackert omslag av Brusewitz. Och ihop med den så har vi läst, eller tänkt på, så när vi läste den här boken så kom vi ju givetvis att tänka på några andra böcker, nämligen...
Ja, bland annat då Johan Theorin som ju har skrivit om väldigt mycket om skutskepp genom sin... figur som heter Gerlof, som är en gammal skutskeppare och som ju löser då gåtorna i hans deckarromaner. Och det är ju extra kul tycker vi, eftersom vi sitter här i Möbelånga vid sundet Kalmarsund där de här skutskeppen gick. Så att det känns lite extra kul att läsa de här böckerna av den anledningen. Och Margit Friberg, som ju är en öländsk författare som levde på 1900-talet, brukar jag säga, då brukar du skratta Sigrid, men hon levde faktiskt nästan hela 1900-talet, från 1904 till 1997. Och hon skrev 10 historiska romaner, och i den här boken Nu seglar Adonia så är det en hyllning till de små skutskepparna, små skuterna. Man brukar skriva om de här stora djuphavsseglarna, det är mer intressant. Men det gick väldigt mycket skutskepp här i...
Så här får jag...
Ja, absolut.
Nu hugger jag av här, för jag tycker det är spännande. Men Margit Friberg, hon höll nämligen lite föreläsningar här på Öland. Inte många, men jag tror det är 3 eller 4 under sin livstid. Och berättade om sina böcker. Och då skrev hon manus med skrivmaskin för han väldigt ordentligt. Och vi har, i sällskapet så har vi kvar en del. Och då ska jag bara läsa upp lite kort här. För man kan ju inte läsa hela föreläsningen. Men då har hon skrivit just om Adonia. Och då sa hon så här då. Adonia är en av dessa kusternas små lastdragare. Som långt in på 1900-talet hade stor betydelse för fraktfarten. Där de... idogt strävade fram från hamn till hamn. Livet ombord i de stora långseglande skeppen har skildrats på prosa och i visor, men ingen har skrivit om småskuterna. Det var inget romantiskt med dem. Deras färder gick aldrig till några fjärran segnomspunna länder. Hon ville skildra de här små fraktskuterna, och hon den enda som har gjort det. Och hon fick pris. Alltså på den tiden fick man ju inte sådana här stora litterära priser, fick hon inte. Men hon fick Nautiska förbundets pris för att hon var så exakt. Nu skakar Margareta på huvudet. Vems pris fick hon?
Nej, hon fick inget pris.
Hon
fick en väldigt bra recension.
Så var det.
I en nautisk tidskrift. Och den var hon väldigt glad för. Hon var extra glad för den recensionen. För att de... poängtera där att de tyckte att det var så roligt att det var en författare som äntligen kunde skriva som det var, och att det var riktigt, för hon var väldigt noga med researchen.
Ja, det var hon.
Och då hon har ju verkligen gått in för alla de där detaljerna, eller hur? Ja. Och man höll ju på att intresserade, de noterade jättenöjt att det var riktigt och rätt med varenda, vad det nu hette, allting. Och likaså i Barometern så fick hon också en väldigt fin recension, så att hon... Ja, hon var noga.
Men hon skrev ju, alltså det där, hon var noga, och det var ju just den här, Nu seglar Adonia, den handlar om en skutskepparfamilj som äger det här fartyget Adonia. Mamma, pappa, 2 söner som ska ta över, och deras liv, och sen om andra sjömän, om Elmer och Ström och Laugus och deras båtar. Det är storyn, och jag tycker ju att jag blir väldigt förtjust i de här människorna. Alltså, tycker om dem och jag följer deras liv här under år 1914 till 1916. För det är de åren som hon har mycket noga skrivit ut vilka år det är. Det gör Margit Friberg alltid. Men däremot när jag läste den första gången tyckte jag var så krångligt just med alla de där facktermerna. Alltså den där noggrannheten i researchen, den kan ju bli för mycket.
Ja, det kan nästan ta över historien lite, ja, kan man tycka. Men ja, hon var ju väldigt förtjust i det där.
Ja, får jag läsa lite som exempel på sånt som fick mig att storkna. Vi halar storseglet back och schacklar skoten för om riggen. Sedan schacklar vi från ankaret och låter en tross på stället föra kättingen. Ror ut och lägger i den och så försöker vi varpa henne av grundet. Kvika på och sätt igång nu. Mm. Alltså de håller på att gå på grund och det är en katastrof. Men jag begriper ju ingenting. Du hör när jag läser. Jag kan knappt. Alltså, jag kan, men det gör ingenting. Det gör ingenting. Jag tycker om boken ändå. Det här är, alltså, det visar ju lite att hon är seriös med det. Men det är väldigt spännande. Alltså det skildrar när de går på grund. Mm. Och hela den historien är ju spännande. Och jag tycker om dem. För så mycket att jag förstår att nu går de på grund och båten sjunker. Ja, då är det ju katastrof. Då har de ingen försörjning.
Men alltså hon skriver ju väldigt bra tycker jag just om det här med hur en sån här familj levde och vilka bekymmer de hade och vad som var glädjeämnen och jag tyckte den var, man fick faktiskt en bild av det här livet nere i en sån här liten skut, där skutorna låg i den hamnen och de människorna som bodde där och det var... Jag tycker den var väldigt bra. Därför tycker jag det var så roligt att få läsa då när man kommer tänka på Theorins böcker där hans inspirerad av sin morfar då genom sin karaktär Gerlof, en äldre skutskeppare som ju då är generationen efter Margit Fribergs familj här, fiktiva familj, så kommer han, berättar han om hur det var och segla de här småskutorna åren efteråt då. Så att, då får man...
Han har ju motor.
Han har motor, ja visst. Men han skriver ju också väldigt roligt om sina och kunnigt om de här frakterna som han gjorde och hade över sundet. Så att och det är ju genomgående tema i teorins böcker om Gerlof, hur han återkommer till hur det var på sjön förr.
Alltså hur det är lite nostalgi, förr åkte man båt nu. Och sen kommer bilarna och det blir aldrig detsamma. Och Gerlof han lever ju, men vadå, vi lever ju alla lite i den tid som en gång var och har svårt att acceptera det som kommer. Men ja, och i Margit Fribergs bok där då vill ju sonen sätta in motor i Adonia och det vill ju inte pappan. Och det är ju hela, alltså det är klart, plötsligt så kom den tiden när det skulle vara motorer i. Och, men jag läser ju den boken mycket för att jag tycker det är en så bra skildring utav en tid, dels av seglatsen men sen tycker jag också det är en bra Ölandsskildring. Och det tycker jag även teorin har, både teorin och Margit Friberg, de skildrar Öland och de gör det på ett spännande sätt.
Ja, alltså. Jag tycker de gör det också på ett sätt som gör att man känner att man är på Öland. Nu är ju vi på Öland, ska vi ju säga. Alltså, så att vi, men man, och därför tror jag att de har hamnat rätt eftersom vi som bor på Öland kan känna att det känns rätt i deras böcker. Absolut. Så att det finns den där beskrivningen utav landskapet och i Nattfåk så är det ju då naturligtvis om fåken som kommer, alltså den här snöstormen som är lite speciell på Öland. Även lite grann om människor och hur det är på Öland. Och det är naturskildringar och...
Jag tror ju inte att teorin skulle gilla om man hörde oss säga att att böckerna är Ölandsskildringar. Eller ja, jag vet inte. Men det är ju deckare. Han skriver ju deckare. Är inte det viktigt för honom att det är...
Jo, men jag tror att det är viktigt för honom att det är Öland också. För det han skriver, han verkligen ville beskriva Öland.
Jag minns när han debuterade. Ja. Vilket år var det?
2008 kom han ju med Skumtimmen.
Då skrev de Ölandsbladet. Då skrev han Peter Boström som nu är chefredaktör där, va? Mm. Ja, då skrev han, jäklar teorin, du har gjort det som vi alla har gått och tänkt på. För teorin var först.
Nu har det kommit fler.
På Öland. Nu är de många fler. Ja. Många fler kan jag säga. Ja. Men teorin var först.
Ja. Jo, men han var ju, Johan Theorin har ju varit på Öland på somrarna hos sin morfar och så har jag ju förstått. Och så att han har ju känslan för Öland. Jag tror att det är där han har hämtat sin inspiration.
Ja.
Så att han har ju skrivit så här i Nattfåk till exempel, för att bara ta ett litet citat hur han beskriver naturen. Under den höga himlen vid kusten svävade de platta holmarna i norr som magiska öar ut i vattnet, täckta av friskt gräs. Överallt fanns fåglar, flockar av flugsnappare, strandskator och drillande lärkor. Små grupper av svartvita viggar hade glidit omkring utanför fyrarna och närmare land simmade änder och doppingar. Fågellivet är ju väldigt närvarande på Öland, så att man kan nästan inte bo på Öland utan att intressera sig för fåglar på ett eller annat sätt. Och de finns ju där. Och så får han ju in också det där med fyrar, för det är ju en viktig del just i den boken Nattfåk då, som, där de pratar om en dubbelfyr som är fiktiv i och för sig, så att där det pågår spännande saker och lite, han har lite spökeri i den boken, och det har han skrivit om i andra böcker också. Det är lite sådär det är lite dimmigt och det är lite spöklikt och det är lite knackar.
Det är det jättemycket spöken, där är det ju för mycket spöken för mig, men alltså överhuvudtaget så tycker jag att Nattfåk, nej, det är en sån här bok som jag den är på flera plan. Alltså dels så skildrar han ju den här deckarhistorien som är himla spännande. Och en fantastisk upplösning som jag inte alls hade väntat mig. Och mycket, han håller ju spänningen vid liv hela tiden. Men sen så samtidigt så kunde jag bli lite irriterad. Till exempel, han har den här berättartekniken att han nämner en som heter Etel. Jag tror hon nämns på någon av de första sidorna. Men sen är det inte förrän på sidan 191 som man får veta vem hon är. Och det där driver ju liksom texten framåt. Och det är spännande och det blir liksom... två mord, fast man inte visste om det. Vi ska inte spoila riktigt. Men de är ju... Ja, så där är han ju...
De har ju
fantastiskt.
Helt, ja, de har ju helt olika, alltså, helt olika kategorier. Alltså, ja. Berättarstilen Margit Friberg, hon berättar ju sin historia rakt upp och ner. Och det är inga spökerier. Och det är liksom, det är väldigt...
Jo, fast det är lite för att man ser ju de här... Han ser ju ett spökskepp och det ser man där en båt har gått under. Och sen är han ju väldigt magisk med det där att alla onda ting är tre. Det händer alltid en tredje sak också. Och då går han och väntar hela tiden, skepparen. Det ska hända någonting mer, det ska hända någonting mer. Och mycket riktigt så går han ju på grund.
Men är inte det för att vi inom, alltså man har förstått att sjömän ofta är väldigt vidskepliga?
Jag har ingen aning.
Jag tror att det finns någon sån... fördom kanske, men att man har sagt det. Jag menar, vi har ju läst Moby Dick och det var också mycket vidskepelse och sånt. Så att, jag menar, ja, det vet jag inte. Men det är ju sånt Margit Friberg också var väldigt duktig på att fånga upp. Just alla sorts fakta kan man säga. Att hur sjömännen kanske tänkte.
Mm.
Och att det här var någonting som man funderade på när man, alltså det, ja, när man gick till sjöss.
Mm.
Och det här med spökskepp och så. Men annars är ju berättelsen väldigt rakt upp och ner, så att säga. Man får följa familjen under de här fyra åren under första världskriget. Som ju är väldigt... ja, realistiskt tycker jag.
Ja, det är minor. Och det är ju, jag tycker man blir väldigt, jag blir väldigt gripen till exempel när de seglar ner ut med kusten och hör kyrklockorna hela vägen. Alltså ja, den ena kyrkan avlöser den andra. Det är väldigt starkt och krigs känsla på något sätt.
Det är hon ju duktig på. Just att fånga
men man ser ju det. Det är ju två helt olika böcker. För Margit Friberg är ju då... hon har ju... hennes målsättning är ju att skildra Öland och småskeppen.
Mm.
Och hur det gick till. Och de får ju då fram och tillbaka. Man får med kalk till fastlandet. Man får med ved till Öland. Man får med skörd, vet och liknande. Man får dynamit till Gotland ett par gånger lastade. Och, alltså det olika laster och vi får reda på detta. Och hon vill liksom skildra villkoren. Och de seglade så länge de kunde på hösten då. För när man slutar segla så tjänar man ju inga pengar mer. Då satt man hemma och sydde segel eller gick i berget som man säger då. Det vill säga det var nere i Degerhamn man bröt. I gruvorna här då. Men, och det var ingenting för sjömän att göra. Men medan däremot Johan Thurin har ju en annat syfte. Han vill ju inte i första hand skilja sjöfarten. Men han har ju gjort research och tagit reda på. Och jag kan faktiskt undra om han inte har läst Margit Friberg. För just när han skriver om Gjellof har aldrig gått på grund. Och han är så stolt över det. Men däremot så går ju Adonia på grund. Och det är en katastrof. Och då går han, skeppan, han går, det håller nästan på att kosta honom äktenskapet. För då, Hedvig, hon orkar nästan inte med honom. För han går och bara tänker på den här grundstötningen och hur hemskt det var och hur han misslyckades. Och så får man inte göra så. Sen ordnade det ju upp sig.
Men du, alltså han har läst Margit Friberg. För att i den här utgåvan som jag har läst utan Nattfolk, det är alltså en månpocket.
Ja.
Och där har han ett extra avsnitt i slutet på boken. Han berättar vad Fåk är för någonting. Och Fåken är ju den där stormen, snöstormen där liksom allt vägar och allt hus bara försvinner i ett enda snötäcke.
Ja.
Och där har han berättat, där har han... ett citat av Margit Friberg där hon, ur en novell som hon skrev som heter Fåkens byte där han då tagit det för att berätta för att åskådliggöra vad Fåken var för någonting vad det är, eller vad det är för någonting för den...
Så han namnger han henne där?
Han citerar henne.
Okej, vad roligt.
Ja, jättekul.
Det trodde inte jag.
Ja.
Mm-hmm. Nej, men jag tror alla som skriver liksom... läser väl Margits böcker för då det är ju lite historiekunskap. Det är sånt som jag behöver, jag som inte orkar läsa historieböcker, alltså skönlitteratur som beskriver historien. Alltså så här var det då. Ja.
Och lite får man ju också veta i teorins böcker tycker jag i och med Gerlofs historier hur han beskriver sitt liv som skutskeppare förr i tiden och i flera av teorins böcker, de här deckarna om Gerlof där han förekommer, så bygger det ofta på lite äldre brott som har begåtts och som kommer fram. Eller liksom saker som har hänt tidigare. Även i Nattfolk så är det ju då folk som har dött tidigare, sjömän som har dött tidigare och drivit i land och sådär. Och som då sätter sina spår i historien.
Mm.
Men han har ju skrivit, han berättar bland annat här om Gerlof som tycker då att dagens sjömän eller folk på sjön, de är lite mesiga tycker han. Får jag citera här vad han, lite kort minne han har. Folk oroar sig för mycket numera, sa Gerlof. Nu för tiden larmas ju sjöräddningen så fort det blir lite vita gäss runt båtarna. Förr, då var folk mer sansade. Om det blåste upp när man var långt ute så var det inget mer med det. Man fortsatte bara till Gotland och drog upp båten på stranden och la sig och sov under den tills det blåst färdigt. Sen seglar man hem igen.
Mm.
Så säger Gerlof, så påstod han att det var på den tiden.
Och då kan man ju kontra lite då, för Margit beskriver ju en seglats när de seglar från Skåne och ska hem och det kommer en väldigt snöstorm och de går in i hamn i Ystad tillsammans med jag vet inte hur många små segelskuter som ligger där en hel vecka medan stormen rasar och sen går de ut alla fartyg på en gång och då är de 29 stycken små segelskuter som går ut samtidigt och det där det är så fint beskrivet, det är ganska många sidor som det löper över så jag ska inte läsa det nu men jag brukar läsa det om man har en sån här guidad tur ut med sundet för då det finns inte en båt på sundet idag i allmänhet. Nej. Nej. Väldigt sällan man ser någon båt där. Och då kan man tänka sig liksom, åh, 29 små seglar.
Vilken syn det måste vara. Ja, vad mäktigt.
Men sen är det ju fortsättningen på det då fortsätter det ju snöa och isa och de revar seglen och man blir helt skinnflodd på händerna för att isen är så tung och sådär. Ja, det är ju sådana många stickspår man får i sådana här böcker. Jag måste säga, Johan Theorin. Jag vet inte, men ett roligt stickspår i hans böcker tycker jag är det här Gerlof. Och inte minst hans sista bok, eller nej, senaste heter det förstås. Ja. Senaste, B-vittring. Då tycker jag det är väldigt sådär mycket om ålderdomshemmet och Gerlof och åldrandet. Och det heter Glömskan, bottenvåningen, då det ska egentligen heta Hamnen. Men de döper om det till Glömskan för där bor de dementa. Och sen har de sådana här minnenas resa i buss och de har liksom, det är väldigt, ja, man, jag tänker så här, men jag tror Gerlof får det väldigt bra på det här hemmet i Borgholm, för det står att det är Borgholm.
Ja, ibland så skriver han ju exakt vad det är någonstans, och likadant de far till Stenbrotten och med den där bussminnets resa och det där, men sen har ju han hittat på orter, så att vi som bor på Öland, alltså man blir lite förvirrad för man tycker inte det stämmer och då får man liksom bara släppa det och inte bry sig om och tänka på det. Medan Margit, hon nämner ju överhuvudtaget inte någonstans var det är, utan hon beskriver ändå miljön på ett sätt så att man tror att man förstår vilken ort hon har tänkt på. Vi tror att det är Degerhamn hon har tänkt på när hon skriver Nu seglar Adonia. Att det var där de bodde och det där hon har tänkt sig att det hela utspelar sig. Men däremot så skriver hon ju alltid exakt tid. Mm. Alltså årtal och var någonstans i historien vi befinner oss. Mm. Men däremot, men jag tror, alltså det här att man inte vill tala om exakt vad det är, det måste väl bero på att man inte vill stöta sig med folk. Mm. Eller vad tror du? Alltså,
för jag måste vara något sånt. Jag för mig att hon har sagt det någon gång. Jag menar, hon dog ju så pass nyligen så det finns ju folk som har träffat henne. Och jag tror hon har sagt någon gång att ingen ska känna igen sig i berättelsen.
Nej.
Och att vi vet att den här är Degerhamn, det beror ju på att där har hon faktiskt sagt att hon har intervjuat tre familjer och så har vävt ihop det.
Mm.
Men man ska inte kunna känna igen någon. Men däremot så undrar jag lite, för teorin, man blir ju så misstänksam som ölänning. Han har någon som heter Hagman som är god vän. Och det är ett sånt där skepparnamn på Öland, Hagman. Ja. Så det undrar jag om han, jag vet inte om teorin vet det eller om han har fått lov att ta det namnet. Men ja, det finns ju lite sån här kuriosa då.
Ja.
Teorin, han skriver i sin första bok att det blommade blåeld på Öland för 100 år sedan. Och det fanns ingen blåeld på Öland för 100 år sedan. Och då var det någon som påpekade det för honom. Mm. Det är klart, vi håller ju reda på vi ölänningar vad som är rätt och fel. Så det är borttaget i andra upplagan. liksom, och det är ju intressant också. För, nej, men jag kan störa mig på de där hittepå namnen. Mm. Men de blir ju, det känns som man landar mer och mer på Öland på något sätt. Nu såg jag i sista boken, Benvittring, så heter det faktiskt Ölandsbladet, tidningen.
Mm. Mm.
Och så heter den ju på riktigt och ingenting annat.
Men tror du inte att det är vi som bor på Öland som retar sig? För att, menar, i övriga Sverige så bryr man sig ju inte om det.
Men som sagt, saken är att han har fått stenkusten rätt och det branta och att det är gröna ängar på höger sida, så, eller på östra sidan som slutar ner mot vattnet och på västra sidan så är det brant. Han är ju mycket på norra Öland.
Ja, tycker jag.
Uh-huh. Och jag tycker man ska läsa Nu seglar Adonia. Om man gillar teorin så ska man läsa Nu seglar Adonia. Så att man får någon botten i de här Gerlofs historier. Och han har ju sin minnesvägg med alla segelskuter och allting.
Och jag tror att teorin har gjort det.
Jag
tycker också att andra borde göra det.
Ja, håller med, men det, för det fördjupar ju berättelsen. Ju mer man kan, det är ju så, ju mer man kan. Ja. Och jag som inte gillar deckare, jag läser ju den mest för Ölands skull.
Mm.
Sen tycker jag Nattfolk är ganska, när jag väl hade vant mig med den här spökerien och andligheten så tyckte jag den var ganska bra faktiskt. Då tyckte jag om den.
Mm.
Benvittring hittade jag inte den där spökerna.
Nej, kanske en bättre bok för dig då,
Sigrid. Jag vet inte. Jag vet inte. Nej.
Men det är också saker som händer förr i tiden som är inristat på väggar i någon gammal lada och sådär. Ja. Så att, ja, men det är lite, ja, det är den sidan av Öland som han tycker om. Ja. Men ja, jag tycker om båda böckerna, så jag tyckte det var väldigt givande att läsa dem tillsammans här som jag har gjort nu. Då.
Och teorin, jag har ju en hela bunten här nu, eller hela har jag nog inte, men jag har 4 tjocka teorinböcker med mig. Och det finns ju fler.
Och då skulle jag säga om Nu seglar Adonia, den kom 1970 och det var Margit Fribergs 6:e bok. Som nu finns i nytryck av Margit Friberg-sällskapet. Ja. Så den finns att köpa. Så den finns, den är inte... Så hittar man den ingen annanstans så finns den där. Mm. För det är ju så med gamla böcker att de bara kan försvinna. Mm. Men Margit Fribergs böcker finns kvar.
Mm.
Och teorin, han finns ju förstås.
Överallt.
Och han har ju skrivit, vad räknar jag ut det? Han har skrivit 5 böcker om Mejerloff.
Mm.
Och det kanske kommer fler. Vi får se.
Det tror jag.
Vi får se. Mm. Okej, ska vi gå och äta lunch nu?
Det gör vi.
Ja, då tackar vi för oss.
Tack för idag.
Tack.